Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Fråga Anders och Måns.
Ska jag berätta spännande grejer för dig, Ankan?
Jaså? Mm. Vad bra, för då säger jag varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders Måns. Podden som svarar på lyssnarfrågor med mig, Anders Johansson, och dig, ska du säga, Måns Nilsson.
Måns Nilsson.
Hjärtligt välkomna, vad kul. Innan vi börjar, som vanligt, en standardfråga. Har det hänt något sen vi sågs? Det var en vecka sen.
Äntligen har jag något knasigt att berätta, något knasigt som har hänt mig. Jag är ju inte sån som glömmer nycklar i någon radiostudio och plötsligt ser en bäver. Och
nej.
Och sånt där. Men nu har det hänt en grej.
Vad spännande. Jag lutar mig tillbaks, blickar ut över din nakna överkropp och ska njuta av vad som har hänt dig.
För några dagar sedan så kom jag upp i mitt garage. Jag hade ställt bilen.
Jag är redan hooked.
Och jag konkade på en stor låda från något auktionshus, någon auktionsfirma.
Ja.
Gatan jag kom upp på är lång, lite sluttande, och har parkerade bilar på båda sidorna. Och jag ska precis gå över när det kommer en bil rullande. Så långt inget konstigt.
Nej.
Men när jag kollar upp på föraren så är där ingen förare.
Någon har glömt att dra åt handbromsen.
Bilen är tom, och då kanske du tänker, Anders, en förarlös bil, coolt.
Nej, det tänker jag inte.
Men det var en Fiat 500, varken motorn eller strålkastarna var på. Den hade precis rullat förbi mig när jag insåg, helvete, det är någon som har glömt att dra åt handbromsen.
Ja. Men du, sprang du till undsättning?
Det får du snart veta. Bilen hade rullat ifrån sin parkering.
Mm.
Den kommer få upp farten. I bästa fall krocka in i en annan bil.
Mm.
I värsta fall köra över ett gäng shoppinghöga danskar. Så då, då började jag springa efter bilen.
Mm.
Ja.
Mm.
Fortfarande med det här enorma paketet i famnen. Mm. Lyckades komma i kapp, kastade mig framför och försökte stoppa bilen med mina ben.
Nej, men varför kände du skulle ju försöka öppna dörren?
Öppna dörren?
Ja.
Alltså, det var ju någon som hade parkerat bilen. Tror de parkerar bilen och inte låser?
Men om de inte drar åt handbromsen, så man vet ju aldrig.
Jag försökte stoppa den med mina ben. Och de som sett mina ben vet att...
De ser ut lite som björksly. Alltså skinklädd björksly.
Det är inga bilstopparben.
Nej.
Det är precis som du är inne på. Mer som två kvistar.
Ja.
Som en Fiat 500 lätt kan knäcka på mitten.
Och då är det ändå en väldigt liten bil.
Men... på något jäkla sätt så lyckades jag stoppa den här bilen. Så nu stod jag alltså mitt i en trafikerad väg.
Ja.
I nedförsbacke.
Ja.
Och höll en bil.
Hmm.
Medan människor gick förbi.
Ja, men du kunde ropa på människor, eller blev du sådär och säga, nej, jag kan ju inte störa människor.
När jag står där och håller den här bilen, håller mitt stora paket.
Mm.
Det jag gjorde var att jag fumlade upp min telefon och ringde polisen.
Mm-hmm.
Sa registreringsnumret då, och de lovade att de skulle ringa ägaren till bilen. Men det drog ut på tiden, så till slut så ropade jag på två personer som gick förbi.
Ja.
De hjälpte mig putta den här bilen in i en parkeringsplats. De hittade någon lastpall som vi la framdäcken.
Ja.
Och så, på så sätt så säkrade vi upp den här bilen då. Mm. Och när jag gick därifrån så hade ägaren fortfarande inte kommit till platsen.
Så du fick ingen belöning?
Jag fick inget tack för mitt rådiga ingripande.
Nej, men du ska få med en bra rådigt agerat, Måns.
Tack så mycket, Ankan. Ja. En applåd kanske. Tackar. Men jag var nojig då att någon som gick förbi skulle tänka, vad är det där för lastpall? Den ska inte ligga där. Och ta lastpallen. Och att bilen skulle rulla iväg igen.
Ja.
Men det är inte på mig. Ankan, vad har hänt dig sen sist?
Ja, gubbtecken.
Vi pratar ofta om det dyker upp gubbtecken.
Du pratar ofta om det. Jag försöker hålla det tyst. Ja, jag försöker hålla mina gubbtecken hemliga.
Bara för något avsnitt sen så pratade du om ditt nya intresse för kuriosa. Alltså antikvärldens skruffslåda.
Just det.
Jag har berättat att jag snarkar och att jag säger gubbiga saker. Nu har det tyvärr dykt upp en sak till. Jag har nämligen alltid trott, eller alltid de senaste åren har jag trott att jag hickar. Men det har slagit mig, det är små rapar. Eller det har inte slagit mig. Det är min käresta som har gjort mig uppmärksam på att jag inte alls hickar utan att jag går små rapar. Du vet, när man var yngre, man kunde liksom smälla en sån här magnumkola, sen leka dunken och hoppa stylta i 3 timmar. Magen bara åkte upp och ner som någon slags hiss på steroider. Ändå noll rapar. Nu, efter 3 klunkar helt okolsyrat vatten, kroppen känner att jag måste tryckbalansera. Någonstans mellan mage och omvärld så skiljer det ett ojämlikt tryck. Och jag antar att det är ännu en muskel i kroppen som har blivit slapp. Och det är min gissning nu här då, det är att det är magmunnen som börjar bli trött.
Bristfälligt.
Nu ska vi inte prata om mina eventuella rapar, utan vi ska svara på lyssnarfrågor. Det är det vi satt och göra. Förstörelse i form av frågor och svar. Vi kör igång.
Fråga, snabbla, andas och mans.se.
Vem kan svara på min fråga? Hur länge ska det dröja?
Dagens första fråga kommer från Sofia och frågan kan framstå som lite så här, vad dum. Men jag tycker faktiskt att den är ganska bra. Hej på er, skriver Sofia, och tack för en rolig podd. Jag har funderat på varför man använder vatten för att släcka brinnande föremål. Ja, om jag låter knäpp i huvudet med min fundering, då gör jag väl det. Men låt mig förklara hur jag tänker. Vatten, alltså H2O, innehåller ju 2 stycken väteatomer och 1 syreatom. Och när ett föremål brinner, alltså vi tar ett vete till exempel, så häller man vatten så att elden kräks.
Kräks?
Nej, kvävs. Alltså släcks, eftersom syret försvinner. Varför? Man häller ju en massa väte och syre på den brinnande träveten. Det är säkert något kemiskt som händer, men hur? Vänliga hälsningar, Sofia. Ja, nu ska jag då prata kemi, och det är inte en rakt igenom bra idé. Det är inte så att man ber Bert Karlsson föreläsa om etik. Kalle Moreus, han bör berätta om musik, inte om långdistanslöpning. Mig berätta om kemi, det är lite som att be dig berätta om hur man lagar mat.
Just det.
Det är en jättedålig idé, men jag ska göra mitt bästa. Först, man släcker inte eld med vatten främst för att det kväver elden. Vatten har i viss mån en kvävande effekt, men det är främst för att man tar bort vadå, Måns?
Säkert.
Nej, värmen! Jaha. Alltså värmen, en av eldens 3 förutsättningar. Kan du Måns eldens 3 förutsättningar?
Syre?
Ja.
Ja, det måste ju ha något material som brinner ju såklart.
Precis, något bränsle.
Bränsle, och det syre sista då, och kanske då värme. Ja.
Precis, värme, bränsle, syre. Men det är ju fortfarande lite konstigt. Om man har värme och tillför då explosivt väte och brinnande syre, det är ju inte en orimlig tanke att vattnet skulle kunna fatta eld, eller hur?
Nej.
Varför gör det inte det?
För att de är så himla kära i varandra, de där atomerna, ganska, så att de sitter ihop så hårt.
Ja, det är ganska bra, Måns. Så här beskriver en Mikael Karnefors, civilingenjör vid Lunds tekniska högskola, saken. Nu ska sägas att han är inte brandingenjör, utan han är dataingenjör. Men jag tycker ändå att det låter väldigt rimligt, och med 100% sannolikhet så kan han det här mycket bättre än mig. Han säger så här: när du låter väte brinna i syre så bildas det vatten. Vatten är så att säga askan eller avgaserna av väte som brinner i syre.
Mm.
Därför kan vatten inte brinna igen. Men det, jag tycker det är en ganska bra bild ju. Nu leker vi med oss att du, Måns, du är väte.
Ja.
Du är ute och går, va? Och då träffar du, det här är ju massor med år sedan, träffar din tjej.
Jaha.
Ja, och det bara smäller till.
Det är syre.
Ja, hon är syre. Du blir extremt kär i din tjej och ni blir ett stabilt par.
Ja.
Paret vatten. Ni har nästan ingen energi.
Nej, men det där kan jag relatera till.
Men det krävs en jävla massa energi för att på något sätt försöka dela er.
Just det.
Bengt Norling, han är docent i organisk kemi vid institutionen för teknikvetenskap vid Uppsala universitet. Han förklarar det här lite mer noggrant. Vatten är den
minst energirika föreningen som finns bestående av väte och syre.
Okay.
Du kan liksom inte kombinera väte och syre och få en molekyl som har mindre energi.
Nej.
Och för att få till en eld, då måste ett ämne gå från hög energi till låg energi. Eller hur? Om du tar kol, massa energi, eldar det i luften, då får du koldioxid, ingen energi. Samma sak, du eldar väte i luften, får vatten i nästan ingen energi.
Nej, men du får en jävla massa energi på vägen från väte till vatten.
I reaktionen. Det finns alltså ingen förening av väte och syre som har lägre energi. Och därför går det inte att få den att brinna.
Då måste man först då tillföra en jäkla massa energi och spjälka det här vattnet till väte och syre. Och sen så kan man då elda de där beståndsdelarna.
Man försöker ju göra sådana här vätgasgrejer och så. Ja. Och det var ju länge ett problem att man skulle få fram väte. Så kostar det mer energi att få fram vätet.
Än vad man får när man eldar ut.
Ja, slutklämmen blev lite trist. Men man kan säga att vatten är lite som du och din kärsta, Måns. Ett stabilt par med lite låg energi.
Vi vandrar hand i hand vi två. För vi är överens som få. Trots att vi tillhör motsatt gäng. Här natsar så fribodäng.
Nu Ankan kommer ett ämne som kanske kan göra dig lite obekväm.
Nej, det är något fekalier eller sex eller något sånt.
Så här skriver Peter. Hej och tack för alla lärorika stunder ni ger mig. Min fråga är, hur mycket tjänar man på att bajsa på jobbet? Med vänlig hälsning. Peter PS, ni
först
kan ju gissa. Ni kan ju gissa vad jag sitter och skriver.
Först och främst, man bajsar inte på jobbet.
Anders, du brukar inte bajsa på jobbet?
Nej.
Aldrig någonsin?
Nej.
Hur var det under inspelningen av Bäst i test? Hur bajsade ni där?
Nej, inte där i alla fall.
Nej, jag vet att det är lite känsligt för dig. När vi sitter och jobbar hela dagarna så händer det att du måste iväg och bajsa.
Mm.
Och vad gör du då?
Sätter på musik.
Då sätter du på hög musik så att jag inte ska höra plumsen. Du är den enda jag känner som har med dig en liten Bluetooth-högtalare bara för att kunna täcka plumsen.
Ja, nej, men det räckligaste jag vet att höra andra. Dels plumsen, men det absolut värsta är när jag hör folk låta så. Det är så jävla äckligt. Det vill jag inte bjuda min omgivning på.
Nej, hur bajsar de andra? Bäst i test, Babben och David?
Jag vet inte detta.
Det är
ingen som bajsar på jobbet.
På mitt kontor är vi 5 personer. Mm-hmm. Men vi har bara en toalett. Mm. Och dessutom har den väldigt dålig ventilation.
Mm.
Så om någon bajsar så märks det
hemma hos, alltså, min
i
lägenhet,
flera timmar.
Min lägenhet jag har köpt.
Mm.
Alltså det är en av de bästa grejerna med lägenheten. Alltså om någon går in där 2 minuter senare, du märker det inte.
Det är ett jäkla drag.
Så jävla drag alltså.
Mm.
Kanon.
Det är motsatsen till mitt kontor och därför undviker jag att bajsa på jobbet. Jag håller mig. Och när alla andra går hem 5 på kvällen,
då passar du på.
Hur är det där med att hålla sig från att bajsa? Din mossa har en teori, Anders.
Jag tror hon faktiskt har läst det där till och med.
Ja.
Att man kan glömma det en gång.
Att man kan hålla tillbaka det en gång.
Ibland när man är bajsnödig så håller man tillbaka det. Sen glömmer man ju bort det. Kan det gå några timmar? Ja. Sen kommer det igen. Då är det väldigt mycket svårare. Men det här var någonting som min morsa berättade för mig liksom i mitten på 90-talet. Jag har in, det är alla källor vi har.
Jag är inte ensam om att hålla mig på jobbet. Så här skriver Sofia Ståhl i tidningen Femina.
Mm-hmm.
Alltså det här är Peter Fia.
Mm-hmm.
Jag är så himla nyfiken.
Hon som är ihop med Tarek nu.
Exakt, jag är så nyfiken på hur det går för dem. Sitt förhållande och nya lägenheten. Och föreläsningsturnén.
Hur går det med den? Det?
Hur går det med att de inte kan posta något om det i sociala medier? Så här skriver i alla fall Peter Fia.
Min vän berättade att samtliga kvinnor på hennes arbetsplats inte vill eller vågar bajsa på kontoret, så de går istället till närliggande kaféer, gym och offentliga toaletter under arbetsdagen för att bajsa.
Ja, det är ännu värre på kaféer ju.
Går du hellre till ett kafé för att bajsa än din arbetsplats?
Ja, det är jämnt skägg faktiskt. Jag är ju i viss mån en offentlig person.
Ja.
Och jag tycker det ställer till det. Jag tycker det.
Du vill inte bajsa på kafé och sen så kommer in, så står någon och väntar precis utanför och så kommer in. Åh, ofta den där Anders Ankan Johansson. Ja. Fy,
vet vad jag gör?
Det luktar.
Vet du vad jag gör när jag ibland måste?
Nej.
Jag tar av mig glasögonen.
Så att du är inkognito.
Och så går jag ut lite fort. Så tänker jag, då är det större liksom chans att de missar att det var jag.
Inkognito bajsan. I Se och Hör Anders Ankan Johansson, känd för att han gick in i en stolpe, försökte dölja sin identitet efter att ha bajsat på Espresso House.
Nu är du glad, va?
En SIFO-undersökning från förra året visar att 52% av alla svenskar undviker att bajsa om de inte befinner sig hemma. Så här säger Annika Svedberg som är chefsapotekare.
Undersökningen visar att majoriteten av oss skjuter upp toalettbesöken när vi inte är hemma. Detta leder inte bara till fysiska besvär som magsmärtor och förstoppning, utan kan även bidra till en allmänt sämre upplevd livskvalitet.
Ja, det förstår jag.
Om man är superbajsig men sitter och håller sig, det är inte då livet är som bäst.
Mm.
Men när man sitter där och håller sig en hel dag...
Det är också plommonsäsong nu.
Ja.
Hon har med plommon.
Va?
Titta.
Ett plommon i bröstfickan på jackan.
Helvete, vilka goda plommon. Kör du.
Enligt den här SIFO-undersökningen var de jobbigaste ställena att bajsa på. Första plats, tåg och flyg. Sen kom restaurang och café. Mm. Tredje plats hos vänner.
Ja.
Och fjärde plats hos ovänner. Nej, fjärde plats arbetet och skolan.
Mm-hmm.
Händer det att du säkerhetsbajsar innan du åker tåg? Kan du åka mycket tåg?
Nej.
Nej. I tidningen Kollega läser jag om Nederländerna och nya skatteregler.
Jag tror många som hör den här podden måste tänka, vad har de för arbetsdagar? Först stoppade han en Fiat 500 med sina trådsmala ben. Sen satt han och läste lite i tidningen Kollega hur de bajsade i Nederländerna.
Nej, jag läste om deras nya skatteregler. Jo, men det har också att göra med hur de bajsar faktiskt. Skattereglerna innebär att arbetsgivare kan ge anställda som jobbar hemifrån 2 euro per dag som ersättning för att de använder eget kaffe, te och el, men framförallt
eget toapapper.
Exakt.
2 euro, det är ju en 24 spänn om dagen.
Ja, men har du sett vad toapapper kostar nu?
Nej.
På ett serviceföretag i Uppsala så var det en chef som retade sig på att det gick åt för mycket toapapper på kontoret.
Vi har ju en vän som driver ett hotell.
Ja.
Och han berättade för mig att satan vad folk stjäl toapapper på hans hotell.
Aha.
Så han ska gå över nu till sådana här stora rullar som är fastmonterade.
Den här chefen i Uppsala retade sig på att det gick åt för mycket toapapper. Så då började hon dela ut personliga toarullar till personalen. Mm. Som man då ska ta med sig när man ska gå på toa.
Mm.
Allt för att få koll på vem som torkar sig för mycket.
Mm.
Så här säger jag för detta anställd. När jag sa till chefen att allt toapapper var slut så fick jag en rulle som jag skulle gömma undan. Och så sa hon, nu får vi se hur fort din rulle tar slut.
Nej men herregud, vad förnedrande. Gå till chef. Alltså fan, vad tram, jag blir förbannad.
Det här var lite om folks inställning till att bajsa på jobbet. Men Peters fråga var ju, hur mycket pengar kan man tjäna på att alltid bajsa på jobbet?
Ja, det var ju 14 spänn om dagen eller i veckan eller vad var det?
Nej, inte när det gäller toapappret, men alltså arbetstid.
Jaha, då har du väl hittat i tidningen Kollegas statistik över hur lång tid ett genomsnittligt besök tar.
Nej, jag har faktiskt inte det, men jag tänkte att du skulle hjälpa mig.
Nej.
Hur mycket pengar kan man tjäna på att alltid bajsa på jobbet? Det finns en del parametrar att ta i beaktande när man ska räkna på det här. Först och främst, hur ofta folk bajsar. Det är ju väldigt olika.
Ja.
1177 skriver så här. Vissa går på toaletten några gånger i veckan. Mm. Andra några gånger per dag.
Mm.
Jag var ihop med en tjej som bara bajsade en gång i veckan. Men då var det ju som en rubbiboll alltså.
Mm.
Svårt att spola.
Mm.
Jag såg en reality-serie.
Den tjejen var inte vete.
För att hon bajsade så mycket.
den parbildningen hade energi kvar. Kunde separeras igen.
Jag såg en reality-serie där de visade sin shitknife. Alltså en kniv de hade inne på toaletten. För att överhuvudtaget kunna spola.
Va?
Men sen har vi ju en gemensam kompis, Ankan, som bajsar hela 5 gånger per dag.
Ja.
Så fort han ätit något så är det dags igen. Mm. Så här säger läkaren Lisa Ganyu till Expressens hälsobilaga. Att bajsa direkt efter maten är en reflex som bebisar har. För vissa försvinner aldrig den reflexen. Men han är en snabbbajsare.
Ja, det är han ju.
Hur många BE är det i snabbbajsare?
Det är 2.
För att kunna räkna på kontorsbajsningsförtjänst behöver vi lite fakta.
Ja.
Hur många gånger per dag bajsar en genomsnitt svensk? Hur länge och vad har vi svenskar i genomsnitt för timlön? Först, hur många gånger vårdhandboken skriver de flesta människor har regelbunden tarmtömning en gång per dag.
Ja, då räknar vi med en gång per dag.
Hur länge bajsar man i genomsnitt? Jag är ju en långbajsare så jag vet inte, vad säger du, Ankan?
Ja, jag skulle säga 5-6 minuter.
10 minuter kanske?
Ja, det var högt räknat, men okej.
Och enligt SCB var genomsnittslönen i Sverige år 2021, det senaste året med statistik, 37 100 kronor. Då har jag räknat på det här då. Mm. Och brevskrivaren Peter, om du är en genomsnittssvensk och bajsar en gång om dagen i 10 minuter, jobbar 40 timmars veckor och tjänar 37 100 kronor i månaden.
Mm.
Då tjänar du 39 kronor om dagen på att bajsa på jobbet.
Ja, men hur ska man, det resonemanget faller ju på att hur ska man...
Man ska vara på jobbet 8 timmar,
ja, ja.
Men om du använder 10 minuter av dem till att bajsa, ja, och fortfarande får lön då för den tiden,
såklart, ja,
då blir det 39 kronor om dagen,
men slutinkomst...
773 kronor i månaden.
Ja, för, men om du hade struntat i det och jobbat istället och så bajsat hemma, då hade du inte fått mer pengar.
Ja, det är ju inte så att Peter får 773 kronor extra i lönekuvert för att han bajsar på jobbet.
Nej.
Han slipper jobba 10 minuter om dagen.
Det är, ja, mer så. Det är mer så, ja. Peters enda knep är att flytta till Holland då.
Ja, det blir det rådet vi får ge till Peter. Flytta till Nederländerna.
Eller Holland.
Nej, för det är ju Nederländerna man ska säga.
Ja, jag vet det, men Holland är lite snyggare.
Det är mer catchiga, ligger bättre i munnen. Mm. Nederländerna.
Om Lasse Holm skulle skriva en slager hade han inte använt Nederländerna.
Alltså Lasse Holm, hans texter kan vara hur som helst. Det är helt random. Vi får lyssna på en textrad här ur en Lasse Holm-låt.
Ja, så tar vi oss vidare. Det blir bra.
Just när du kom hördes musiken på min radio. Det verkar som tiden stod stilla på min radio. Hördes en sång och någon sa festen är över. Men du och jag, allt vi behöver bara var kvar. Vi har musiken på min radio.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Där är vi tillbaka, Måns. Dags för lite...
Pling, pling,
pling.
Återkoppling.
Återkoppling. Minns du att vi pratade om djävulen och hans moster?
Just det.
Uttrycket djävulen och hans moster.
Djävulen och hans mormor.
Ja, eller fan och hans moster eller mormor säger man väl kanske oftare. Vi kom fram till att det förmodligen var så att djävulen är djävlig, men om han kommer med moster också är det nog ännu värre. En teori var att det stammade från en saga av bröderna Grimm, och jag hittade inte den sagan. Och sammanfattningen vi hittade på Sveriges Radio, den var minst sagt vag. Vi kan lyssna på ett klipp.
Det var några som försvor sig åt djävulen. Men så räddades de sen faktiskt genom någon överenskommelse med fans mormor. Jag vet inte riktigt hur det gick till.
Vi har fått hjälp. Tobias skriver och berättar att sagan heter Der Teufel und seine Großmutter. Det är en tysk saga, insamlad då av bröderna Grimm, förmodligen påhittad av en Dorothea Wiman. En kvinna som låg bakom väldigt många av deras sagor tydligen.
Jaha.
Hon får runt och berättade sagor och bröderna Grimm snappade upp dem här.
Vad heter hon igen?
Dorothea Wiman. Här kommer sagan lite sammanfattad. Det är tre soldater.
Den kommer att vara konstig den här sagan.
Ja, den är konstig. Det är tre soldater. Och de kunde inte leva på sin lön och försökte då desertera genom att gömma sig i ett majsfält.
Ja.
Men armén är kvar runt majsfältet så de kan liksom inte smita iväg. De har alltså att välja mellan att svälta ihjäl eller möta armén igen och då avrättas.
Kan de inte äta den här majsen?
Men då kommer en drake förbi och erbjuder så att säga frälsning eller hjälp.
Jag har på känn att den här draken är djävulen. Jag har redan genomskådat sagan.
I 7 år ska jag genom skydd. Ja tack, säger de. Och så följer de med den här draken då. Och som för bort dem. Men det visar sig att draken är...
djävulen!
Just det. Och vad gör han? Jo, draken, eller djävulen då, ger de här 3 soldaterna då piskor.
Mm-hmm.
Ja, och de piskorna är bra, för med hjälp av de piskorna kan man tjäna pengar.
Hur då?
Ja, jag vet inte riktigt.
Nej.
Men han säger också djävulen att efter 7 år, när han har lovat att släppa dem, så kommer han inte göra det om de inte klarar svaret på en gåta han ska ställa till dem.
Jaha.
7 år har gått och nu är de ju nervösa såklart. Gåtan närmar sig Måns.
Värsta fadofora vibben här.
Ja, men då är det en gammal dam som dyker upp och ger dem rådet att gå ner till en stuga för att få hjälp. Och en soldat, han är inte så rädd av sig, han går ner och träffar då djävulens mormor.
Mm-hmm.
Och mormor tycker soldaten är lite trevlig och gömmer honom i källaren. Och så kommer djävulen hem och då ställer den här mormor lite frågor.
Bor djävulen hos sin mamma?
Ja, han kommer förbi i alla fall.
Och hälsar på. Snäll djävulen då, charmig.
Och då passar mormor på
att familjeorienterad.
Ja, och då passar mormor på att ställa lite frågor så där till djävulen, va? Och då ligger ju soldaten i källaren och tjuvlyssnar och lär sig då svaret. Djävulen tar dem då med på en middag.
De här 3 soldaterna.
Ja, just det. Och gåtan då, den är så här. Vad är köttet, silverskeden och vinglaset under den här måltiden?
Var är?
Vad är?
Vad, ja.
Köttet, silverskeden. Och då är svaret då, en död utter i Nordsjön, ett valrövben och en gammal hästhov.
Du hittar inte på nu?
Det är ju jättekonstigt svar.
Det är ju jättekonstigt svar. Svårgåta när svaren är så udda.
Men de här svaren kan ju soldaten som har tjuvlyssnat och djävulen tycker att de är rätt. Och då är de inte längre i djävulens makt och de är lyckliga resten av livet. Varför? Jo, för de har ju sina piskor.
Lysande slutkläm.
Så visst
vad heter hon? Dorothea, eller vad heter hon? Vilken värdelös sagoberättare.
Så visst, Tobias, om den här sagan nu är grunden till uttrycket fan och hans mormor, så stämmer ju inte teorin vi hade. Att djävulen är illa och det är ännu värre om mormor är med. För mormor var ju snäll, utan tvärtom. Mormor, djävulen och fan och hans moster är då lite mindre än bara själva fan.
Vad heter listan som hjälpte oss med detta då?
Tobias.
Tusen tack, Tobias.
Fan har en gammal mormor som bor i ett hus vid ett träd i en skog. Hon har fått nog.
Pontus har också skrivit återkoppling. Hej Anders och Måns. I avsnitt 83 säger Måns att han tror att det utbildas fler kriminologer än sjuksköterskor. Då jag arbetar med studentrekrytering på Örebro universitet, där vi har både kriminologiprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, så ville jag kolla upp om det fanns någon sanning i detta påstående.
Ja, för du sa det väl lite som ett skämt.
Pontus fortsätter, och nej, Måns har fel.
Såklart, ja.
På Örebro universitet har vi 240 platser per år på sjuksköterskeprogrammet och enbart 45 per år på kriminologiprogrammet. I övriga Sverige finns det totalt 6 kriminologiprogram på grundnivå och hela 22 sjuksköterskeprogram. Och då har jag inte räknat med alla specialistsjuksköterskeutbildningar. Det Måns dock har lite rätt i är att väldigt många vill bli kriminologer.
Ja.
Till höstterminen 2023 sökte 1729 personer till sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet, medan hela 2696 personer sökte till kriminologiprogrammet.
Ja, det blir ju lite snett. Man förstår ju att de håller på med de här omskolningsbidragen. Att vi får lite för mycket av vissa yrkeskategorier och lite för lite av andra.
Det här hälsar alltså Pontus. Och okej, jag hade fel. Jag hade fel. Det utbildas betydligt fler sjuksköterskor än kriminologer. Men dubbelt så många vill bli Leif GW Persson.
Kan hända finns jag i Härjedalen, Västerbotten. Kan hända i Bohuslän, södra Skåne, norra Lappland. Det kvittar vad du bär. Alla Dalsland, Uppland, Småland, de kan söka mig. Vad som helst där jag kan få en chans att glömma dig.
Om en liten stund ska vi få svaret på den otroligt rafflande tävlingen. Vilket är svenskans fulaste ord?
Ja, ni har verkligen varit engagerade och röstat i den här tävlingen.
Men först ska det handla om något helt annat. Hej, Anders och Måns. Jag undrar ganska många saker. Exempelvis det här. Jag undrar om getingar kan känna ånger. Alltså typ en millisekund innan de dör, när de ser flugsmällan komma farande så snabbt att de inte hinner flyga iväg. Tänker de då, fan, jag skulle inte ha satt mig på till exempel den här korven. Vad tror ni, Martin? Och jag har läst på, men hur det ligger till med det här, det var inte själva frågan, utan frågan var ju, vad tror vi?
Mm.
Så om vi börjar med dig, Måns, vad tror du? Tror du getingar kan känna ånger?
Nej.
Själv tror jag inte heller att de känner ånger. Jag tror getingar är lite som dokusåpa-deltagare på 00-talet, alltså de ångrar inget. De sa det, sån är jag.
Ja.
Och det tror jag är lite dåligt.
Man får ta mig som jag är.
Ja, jag ångrar inget.
Om man vill ha mig när jag är som bäst får man stå ut med mig när jag är som sämst.
Jag tror inte det är så bra. Och om man har misstag eller med flit råkar vara till exempel dum i huvudet, då är det väl inte så dumt att titta på sig själv och känna, det där ångrar jag. Att jag var dum i huvudet.
Ja, det händer mig dagligen.
Det är nog bättre att jag inte är dum i huvudet.
Mm.
Ånger, det är intressant. Det är såklart både bra och dåligt. Alltså ångest. Ingen överraskning, det kan ju vara inte alls bra.
Mm.
Det vet till exempel jag. Men att ångra sig lite grann, det kan vara rätt bra. Okay. En Simon Kjaga, han är överläkare i psykiatri. Han förklarar för doktor.se att vi ägnar i genomsnitt 110 timmar om året för att, på att ångra saker.
Ja, det är lågt räknat tycker jag.
Och sen säger han att det är bra att ångra sådana saker som faktiskt påverkar oss. Men det är dumt att hålla på och ångra för mycket i sitt förflutna. Och det har vi ju nämnt innan. Att det kanske inte är så bra att plötsligt vakna mitt i natten och känna ångest för att man råkade visa snoppen för sin mellanstadieklass 1983. Och låta plötsligt...
Vet du vad det heter på engelska?
Nej.
Cringe attack.
Bra ord ju! Sen säger han så här. Den som känner ånger här nu kan få en positiv effekt av känslan. Då försöker vi dagligen leva ett liv där vi undviker att känna ånger. Sen har han, tycker jag, ett bra, alltså det tycker jag är ett riktigt bra tips till folk som håller på liksom att älta gamla saker man har gjort.
Ja.
Han säger så här. Om du fastnar i ältande, titta på klockan, fortsätt i 2 minuter och fråga dig själv sen, har du kommit närmare en lösning? Mår jag bättre? Om svaret är nej, sluta.
Ja.
Och som svar på frågan, den förmågan tror inte jag getingar har.
Det är väldigt få getingar som överhuvudtaget har ett armbandsur.
Ja, precis. Det var vad vi tror. Men vad tror forskningen om insekter och deras känslor om oss?
Jag vet inte om det finns så mycket forskning på det där. Det är såklart att...
Du har fel.
Har jag fel? Vilket är den smartaste insekten?
Ja, bina ligger högt upp alltså.
Ja, såklart.
Du pratar ju mycket om bin här om veckan alltså.
Ja, men det är ju mer... Man pratar om the hive mind.
Alltså att, de har
att kupan tillsammans, att samhället tillsammans är intelligent.
Ja.
Men att de enskilda bina kan inte är så jäkla smarta.
Ja, nu pratar vi kanske inte om intelligens utan mer om känslor. Vi har ju gått igenom tidigare att många djur, många fler djur än man trodde förr, har olika typer av liksom känslor. Däggdjur såklart, men även fåglar, reptiler och fiskar. Det är bara det att fiskar, de måste stela ansikten och så taskigt språk så vi fattar inte det. Och nu skojar jag lite, men det är inte omöjligt att vi har trott fel om varelser som har svårt att kommunicera när vi gissar vad vi tror att de känner. Det här kommer du inte tro på, Måns. Men fram till 80-talet så fattade man inte att nyfödda barn kan känna smärta.
Nej, jag känner till detta. Fruktansvärt.
Alltså när jag läste tänkte jag, det här kan väl fan inte stämma. Jag googlat, jag har hittat det på flera ställen, Scientific America, Discovery Magazine, Vetenskap och hälsa och Läkartidningen. SVT 2019 skriver så här: fram till 80-talet genomfördes operationer och kirurgiska ingrepp på nyfödda helt utan bedövning och smärtlindring.
Jag opererade som nyfödd, min magmun.
Ja.
Jag tror att detta har gett mig är inte bara på kroppen utan även mentalt.
Ja, vi är fan födda på 70-talet.
Ja!
De opererade oss som vi behövde utan någon jävla smärtlindring. Man trodde att barnens skrik inte var skrika smärta utan de får man jävla reflex.
Ja.
Det är inte klokt ju. Jag är så jävla glad att jag inte behövde operera hjärtat när jag var liksom spädis. Men nu pratar vi ju inte om spädbarn, vi pratar ju om insekter, Måns. Per Jensen, han är professor i etologi på Linköpings universitet, etologi, läran om djurs beteende. Han berättar att kycklingar leker. Det är ju intressant. Man äter chicken nuggets lite mindre gärna när man vet att de också leker.
Ja, men det gör väl alla ungar, alla djurungar leker väl. De övar inför jakten som vuxna genom att leka med varandra.
Höns, vad är det för jakt de ägnar sig åt? Exakt. Vi har tidigare pratat om en amerikansk studie som visar att fiskar känner igen sig själva i en spegel eller på ett fotografi. Det är helt fantastiskt. Och nu närmar vi oss svaret på Martins fråga. För sen berättar den här etologen då, Per.
I slutet av förra året kom det första beviset på att insekter leker.
Det är forskare vid ett brittiskt universitet som har filmat humlor som rullade på olika färgglada små kulor.
Utan att det finns någon praktisk funktion med detta, utan de bara gör det för skojs skull.
Nya studier har visat att bin, som du pratade så mycket om, inte bara kan dansa, utan också kan ha abstrakta begreppsbildningar. Alltså de kan lära sig en bild av en triangel och att det i slutet på den finns föda. Och sen väljer de alltid trianglar när de är ute och flyger. Det visar inte på något sätt att bin kan känna ånger. Att de kan känna igen trianglar i naturen.
Nej.
Ja, det är svårt det här. Det är svårt liksom vad insekter känner. Det är väldigt svårt att besvara. Jag tänker att insekter är lite som danskar på en middagsbjudning. Man fattar liksom inte vad de säger. Det är svårt att veta vad de känner. Men, jag kommer ett citat från etologen.
Men på något sätt finns det någon slags humlelycka, tror jag.
Och då också kanske känna ånger, säger jag. Ja, det är ju jag igen då.
Nu var det du.
Ja. Ja, ja.
Du blandar,
jag blandar
den här forskarens åsikt och dina egna gissningar.
Ja, etologen sa att han tror kanske att det kan finnas någon slags humlelycka. Och då säger jag, ja, säger jag då. Då kanske det kan finnas någon slags lite ångest också hos dem. Men det är väldigt roligt att försöka läsa om det här. För tvärt emot vad du sa så finns det ganska mycket studier där olika forskare försöker lista ut vad insekter känner. Det är mycket små kryp som är filmade i slow motion i olika miljöer, det är sockerlagor och former. Och så kommer man fram till saker som att kackelacker har personligheter. Har man kommit fram till.
Jaha.
Ja, en studie på bananflugor visar att de kan känna någon enkel form av oro.
Men oro och ångest, det är lite förknippat.
Det är väldigt angränsande begrepp, eller hur? Om man ska ha någon form av medvetande överhuvudtaget, vad behöver man då, Måns?
En hjärna.
Rätt svar, precis. Maneter. De har bara någon form av nervtrådar i någon form av nät. De har inget medvetande. Maneter kan inte känna ånger. Det är återigen jag som säger, men det tror jag. Insekter har ett centralt nervsystem. Det är lite utspritt i kroppen bara, men de har ändå ett centralt nervsystem. Nu ska vi inte tänka för stort här. Det är nog inte så att insekter ältar gamla misstag, oroar sig för taket på sommarstugan eller känner avund på kollegans kanske längre ben eller större muskler. Flugor ångrar inte att de blev för fulla på gårdsfesten 2004.
Gräshoppan, varför satt jag och spelade där? Jag tog för mycket plats. Folk tyckte säkert att jag var störig.
Ja, så är det nog inte. En människa har 100 miljarder nervceller. 100 miljarder, det är alltså lika mycket som 100 miljarder vänsterskor.
Herregud.
En jävla massa vänsterskor.
Vilken bild man fick upp.
En bananfluga har 100 000 totalt.
Ja, det är väldigt mycket mindre.
Ja, ja. En myra 250 000, ett honungsbi 950 000. Så att människan, vi har bättre förutsättningar och ångra grejer.
Mm.
Scientific American har en lång artikel om just humlors känslor.
Men de har ju betalvägg. Har du kunnat läsa artikeln?
Ja. Den är från 2016, den här studien. Och det är lite svårt att hänga med, men jag tycker att den är festlig. Var med mig nu, Mås.
Ja.
En biolog som heter Clint Perry från Queen Mary University of London. Han tränade humlor att skilja mellan en blå blomma placerad på vänster sida i en behållare och en grön till höger i behållaren. När bina utforskade den här blå blomman då kunde de flyga efter det till en behållare i mitten på den här behållaren, och där fick de då 30% i sockerlösning.
Mm-hmm. Men en belöning?
Ja, om de först flög till blomman och sen till behållaren i mitten fick de 30% i sockerlösning.
Okay.
Men om de flög till den gröna blomman,
ja,
och sen flög till behållaren i mitten, då fick de bara vatten.
Ja, ja.
Så de lärde sig att det var bättre att utforska den blå och sen äta sen.
Just det.
Sen satt man in blommor som var liksom i färgspannet mellan blå och grön. Mm. Alltså lite otydligt var den blå och var den grön.
Alltså så här turkos?
Ja, men
turkosa blommor.
Ja, lite blandat i färgspannet mellan den blå och den grön.
Turkos.
Och då fick, nu är det lite svårt då, hälften av humlorna en 60% i sockerlösning.
Åh, herregud. Vilken kick.
Innan de flög in.
Ja, innan de flög in.
Och hälften av humlorna ingen sockerlösning.
Ja.
Och då flög de humlorna med 60% i sockerlösning mycket snabbare till de här blommorna i färgspannet mellan.
För att de hade energi?
Inte så konstigt, tänker du. De hade väl massa socker i kroppen?
Ja, ja, ja.
Nej, forskarna tror att de var på gott humör. Alltså att sockret gjorde dem liksom inte snabba, utan sockret gjorde dem glada och optimistiska.
Ja, ja.
Och för att kolla om det här handlar liksom om någon form av liksom enkel positivitet, att de inte bara var liksom snabbare för att de hade mer socker i kroppen, så testade man att också sätta in blommor i helt nya färger, gula och gröna.
Ja.
Då flög alla humlorna lika långsamt.
Jag förstod inte alls det här.
Jo, jo. Alltså,
men hade de fått 60% i socker?
Ja, och några i vatten, ingenting så.
Nej.
Men om det var liksom... De var liksom... den där är nog lite blå. Och då var de som hade fått socker liksom mer positivt laddade. Och
vad lär man sig av det då?
Att liksom sockret gjorde dem inte fysiskt snabbare, utan liksom mer positivt inställda.
Idag finns det socker att hämta i de blåa blommorna. Ja. Jag sticker inte riktigt.
Ja, precis. Och de som inte fått socker, de kände... Ja, jag åker.
Det är inte lönt. Det är knappt lönt. Okej, jag åker fram till blommorna.
Ja,
och
den är ju inte
dem,
blå,
det är
den där. Nej, jag vet inte. Att humlor helt enkelt kunde vara på gott humör.
Hmm.
Vad var frågan? Kan ett bi känna ånger innan det mosas av en flugsmälla?
Geting.
Det korta svaret, nej, det vet man inte. Den lite längre sammanfattningen. Om humlor kan leka och vara positiva, bananflugor känner oro, så är det inte omöjligt att bin känner något när flugsmällan närmar sig. Och bara för att djur inte är så bra på att kommunicera, så kanske de känner saker. Som spädbarn. De skriker för att de har ont. Det lärde man sig på 80-talet.
För några veckor sedan så drog vår lyssnare Simon igång en omröstning, och nu är det dags att avslöja hur det har gått. Svenskans fulaste ord. Ni fick nominera, och nu har ni haft en vecka på er att rösta på de 6 finalistorden, och det är jättemånga som har röstat. Och jag blev så glad och full i skratt när jag satt igår och sammanställde rösterna här. Det är så väldigt många som har engagerat sig.
Ja, och min spaning är att även nu efter du har avslöjat svaret så kommer det fortsätta välla in förslag på fula svenska ord.
Ja, för vissa av er är förbannade. Ja. Emma skriver, hur kunde ni missa ranunkel? Så fult ord ju, på en så fin blomma.
Det är jättefint ord, ranunkel.
Vilma tycker att vi missade orden lårkaka och leverfläkt. Tommy tycker vi missade ordet fistel och Frans magkatar.
Ja, jag håller med. Tommy, fistel är fan inte fint alltså.
Fredrik skriver, det finns en klar vinnare av denna tävling. Ordet används inte så ofta, men det finns ett medicinskt verktyg som heter sårslev. Och Oskar skriver, varför tog inte yoghurt sig in på topp 6? Jo, för att du missade att nominera, Oskar. Ja. Anders, kommer du ihåg finalistfältet? Vilka sex ord som står i startblocken inför denna rafflande final?
Några av dem kommer jag ihåg. Fjol.
Just det.
Gylf.
Ja.
Ja. Framskärt.
Ja.
Lugg.
Ja.
Ja. De två sista har jag nog glömt.
Sköldkörtel och pöl. Om FRA har bottar som letar efter ovanlig aktivitet på svenska e-postkonton, så har de definitivt slagit larm om vår inbox i veckan. Nu när vi har fått flera hundra mejl från olika personer, mejl helt utan text, men med ett och samma ord i ämnesraden. Framskärt. Tjänstemannen som behövde berätta detta på ett morgonmöte kanske inte hade sin bästa dag. Nej. Vad har ni röstat på då? Ja, det är ganska många som har röstat på Vårtgård. Trots att ordet överraskande inte ens gick till final. Katarina skriver: framskärt är det säkert fulaste ordet bland finalisterna. Jag tycker dock att Vårtgård förtjänade en finalplats.
Ja.
Olle skriver: jag röstar på gylf, där har ni det. Det fulaste ordet i vårt tungomål. Johanna: framskärt utan tvekan. Vinner något annat ord kommer jag motsätta mig valresultatet och skylla på korrupta rösträknare. Lina: pöl. Men alltså fjol. Hur kan ni? Mm-hmm. Linda har också mejlat oss i ämnesradet, står det. Framskärt, och i mejlet står det: det här kan vara det märkligaste mejlet jag någonsin skrivit.
Ja, det
det tycker de på FRA också. Okej, okay. Då ska jag inte hålla er på halster längre. Vilket är svenskans fulaste ord? Det är dags att avslöja förloraren. På tredje plats. Tredjeplatsen är delad faktiskt mellan två ord med exakt lika många röster. Ska vi ha någon trumvirvel eller vad ska vi ha?
Ja,
någon fanfar?
På tredjeplatsen så tar vi någon slags bara djurljud och bara sen kommer det här.
Tredjeplats: gylf och pöl. På andra plats: svenskans fulaste ord, fjol. Och på första plats, vårt absolut fulaste ord.
Här kommer virveln.
Vilket tror du det är, Ankan?
Framskärt.
Framskärt!
Ja.
En klar vinnare.
Ja.
Framskärt har fått 7 gånger så många röster som tvåan fjol.
Ja.
Och fler röster än alla de andra orden tillsammans. Så det är verkligen en värdig vinnare.
Förlorare.
Ja. Framskärt har med bred marginal nu utsätts till svenskans fulaste ord.
Jag tycker det är intressant att engagera så mycket, för jag tycker framskärt, jag tycker det är ganska trevligt ord.
Alltså så här i eftervalsanalysen så kan jag konstatera att det framförallt är kvinnor som röstat på framskärt.
Ja.
Eller i alla fall personer med namn som traditionellt förknippas med kvinnlig könsidentitet.
Ja.
Hela 79% av dem som tycker att framskärt är svenskans fulaste ord är kvinnor. Och jag hade kanske inte heller varit så nöjd om en av mina kroppsdelar kallades för framtarm. Eller framsvans.
Nej.
Vad säger du, Ankan?
Nej, hängtarm.
Hängtarmen.
Ja.
Men där hade de också röstat mot.
Ja, ja. Det är ett intressant könsperspektiv här.
Bara en enda person har röstat på sköldkörtel.
Ja.
Det var Josefin.
Aha.
Så det ordet hade kanske inte i finalfältet att göra.
Ord, det fula ord. Det finns så många av dem på vår jord.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Vi är tillbaka såklart om en vecka. Vad ska vi prata om då?
Det har vi ingen aning om.
Nej, det har vi inte.
Det beror ju på vad ni skickar för frågor.
Till fragga@andersochmans.se. Lyssna på oss då om en vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.